Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Klara och Malin här. Från och med nu hör du oss bara hos Podmi.
Och vi har en present till dig. Om du använder koden Volin och Klara så får du 30 dagar gratis. Obs! Koden kan bara användas på podmi.com. Så gå in på podmi.com, starta ett konto och skriv in koden. Sen kan du lyssna i appen. Gäller endast nya kunder.
En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Januari och februari är ju typiska bantningstider när man ska komma i form efter julfrossan, uppnå sina träningsmål inför det nya året. Och därför tänkte jag att vi ska prata bantning idag, Malin. Mm. Vad tror du om det?
Inte tråkigt.
Jo, men jag tillhör ju en liten skara influencers, eller det finns ju fler som mig, men en liten skala vettiga influencers, som får säga så, som är öppen med att jag bantar. Jag har ju gått ner i vikt, typ haft 3 gånger i mitt liv jag behövt gå ner i vikt, och det har varit mellan mina olika graviditeter. Och varje gång har jag varit väldigt transparent med det i sociala medier. Mm-hmm. Vilket har gjort att jag har fått så helvetiskt mycket kritik. Mm-hmm. Hat ska jag inte säga. Jag hatar att man slänger sig med hat. Men att man får hat. Men jättemycket upprörda kommentarer. Vad tänker du om det? Har du sett det när det har skett i mitt kommentarsfält någon gång?
Ja, men det är väl för att det, nu får du ursäkta, men det är väl för att det har satt sig ordentligt då, men det var ju de där gördeltrosorna. Förlåt.
Men det var ju inte ens bantning, det var ju bara en trosinlägg.
Gördel är väl istället för bantning.
Gördel. Eller?
Volin och Klara med Malin Volin och Klara Lidström.
Ja, men det som generellt kan sägas är ju att vissa kommer ju undan med mer och du kommer undan med inget, och bantning och viktnedgång är väl ingen, det är ju inte det lilla ämnet, det är ju sprängstoff. Kan man säga.
Ja, det är det. Och det är ju inte så att i samhället i stort, det pratas för lite om bantning, det pratas jättemycket om viktnedgång och så. Men det är intressant tycker jag att väldigt många profiler i offentligheten bantar i smyg. Och jag har alltid tänkt att det känns mest renhårigt mot mina läsare att berätta vad jag har gjort, eftersom jag vet att det är satans svårt att gå ner i vikt, och framförallt är det svårt att hålla sin vikt. Och att då låtsas som att man inte har gjort någonting alls och plötsligt får en helt ny kropp, det känns så himla ohederligt mot sina läsare. Och så brukar man ofta säga att det är bara träning. Så här, och träning, det vet vi som har gått ner i vikt, det är jättedålig. Det hjälper ingenting för viktnedgång nästan. Det kan hjälpa till med hungerreglering och att man blir mer peppad på att äta nyttiga saker. Så här. Men för att gå ner i vikt så måste man ändra sin kost. Och om man då inte kanske har varit väldigt, väldigt överviktig och väldigt, väldigt stillasittande och plötsligt börjar typ cykla till jobbet varje dag, så då kan det påverka. Men liksom om du är, för de allra flesta så behöver man göra en ganska stor vikt kostförändring. Och jag tycker det är så Jag tycker det, och det är jättesvårt och det är ganska jobbigt och bla 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 bla. Det är också ganska roligt. Alltså jag kan verkligen, det är ju något man inte pratar så mycket om, men när jag har haft mina perioder när jag har bantat ner mig till normalvikt från övervikt då, för det har jag varit enligt mitt BMI, så alltså det är väldigt meningsskapande. Under en period känner man så här, jag har en sak jag ska fokusera på. Jag ska, alltså man har ett mål, man väger in sig, man checkar av, man känner liksom att man är på en, man har en uppgift i livet. Och sen blir man ju jättetrött. Efter ett tag blir man jätteless på det och vill inte hålla på längre så. Men det har ju liksom absolut sin charm.
Ja, jag skulle jag skulle så himla gärna vilja vara med i Biggest Loser. Att man tvingas till träning, att man tvingas till att äta bra mat. Ja. Men jag kanske inte kvalar in, men så jag kan absolut köpa att det är roligt för att det blir som ett företag. Men får jag bara fråga dig när du säger bantning. Mm. Vad är bantning egentligen?
Alltså, ja, då tänker man alltid att det är någon som går på en grapefruktdiet. Men bantning är väl bara, alltså när jag säger bantning menar jag att kontrollera sitt kaloriintag så att man gör av mer än man tar in och tappar fettprocent.
Jo, men bantning är väl någonting man gör under en begränsad tid.
Ja, precis.
Och om man lägger om sin kost och går ner i vikt och sen fortsätter med den kosten. Är det bantning livet ut då? Eller? Nej.
Nej, nej, det är det ju inte. Och det tycker jag är en ganska viktig poäng med bantning att, som man missar. För att jag har fått det här slängt i ansiktet så många gånger att dels att när jag skriver om bantning så triggar jag ätstörda. Mm. Men jag är också själv ätstörd, vilket jag tycker är som ett skämt. För att jag vet få personer som är så lite, alltså få kvinnor som är så lite ätstörda som jag. Jag är verkligen inte ätstörd. Men så fort man pratar om kost idag i vissa sammanhang så är man ätstörd. Alltså det har blivit så snedvridet. För att det är ju så att liksom, vissa människor har ju på grund av genetik, på grund av vanor, bla bla bla, behöver inte tänka så mycket på att reglera sin kost. De är ganska självreglerande. Jag skulle säga att min stora syster är så. Jag skulle säga att du är så också. Mm. Och alla vi andra måste tänka på den. Och liksom i mer eller...
Nej, men jag bara, förlåt, men jag ligger och tänker på en grej. Att du säger att ingen är så lite ätstörd som du. Jag tycker att du är lite ätstörd.
Va?
När vi var i Grekland, ja. I restaurangen, det fanns en kakbuffé. Alltså du, ja. Det var inte normalt.
Hur mycket jag åt?
Jag tog av maten, du åt inte så mycket mat, men sen var det kakorna. Nej. Men det, då är vi där igen, jag hatar ju kakor och fika. Och det gör inte du. Nej, så att okej.
Okay. Men från... Och det är ju en, men precis, och så här är det ju att de som, det är väldigt, det finns ju mycket så här, om man är genetiskt, man är smal för att man har bra genetik, jo, men ofta människor som är smala, inte alla, men väldigt många är ju också ganska ointresserade. Du påminner väldigt mycket, när jag har rest med dig, väldigt mycket av min stora syster. Alltså så här, på riktigt, inte för att man äter så här, men man smal, väljer sallad. Men du föredrar ju liksom alltid en förrätt framför en efterrätt. Du föredrar ju alltid liksom något, dels är du vegetarian, men du vill ju alltid liksom ha krispiga grönsaker. Du är liksom, din kropp ropar på sånt som de flesta andras kroppar inte ropar på. Du skulle vara död om du hade levt på savannen, för du skulle bara, nej, jag vill hellre äta rucola som växer här i sanden än de där goda jästa frukterna på det där trädet. Men det är liksom så du är, och det passar jättebra i dagens samhälle. Men jag tycker att genom att förstå det så kan man också ta bort lite skuld. Alltså det handlar väldigt lite om karaktär, utan det handlar, alltså för dig handlar det väldigt lite om karaktär. Men du är inte duktig. Du äter ju det du vill och det går jättebra. Om jag äter vad jag vill så går det jättedåligt. Så alla vi som måste reglera vår kost, vi har ju, måste ju ha mycket bättre karaktär än vad ni har. Mm. Och det som, nej men typ, alltså det här är ju jag tänker min stora syster, vi är uppvuxna i samma familj, vi har haft samma regler kring mat, vi har ätit väldigt nyttigt när vi var små, vi fick knappt äta något lördagsgodis. Min syster och jag var båda pinniga och smala när vi var små, men min syrra har alltid varit så jävligt hungrig, alltså hon äter sådana volymer, är jämnt hungrig, är jämnt påverk på mat, men sen så blir hon fort mätt och sen så kan du också köpa typ en daim, ta en tugga, glömma den i handskfacket i ett halvår, hitta den och vara tvungen att slänga den för att den är grå. Jag har aldrig glömt bort en choklad.
Det är också lite ätstört. Att glömma godis.
På vilket sätt då? Att glömma godis. Men glömmer du godis? Du vill ju aldrig ha något godis.
Nej, jo, nu ska vi inte överdriva här.
Grejen att jag har ju utsatt mig för det här flera gånger. Jag borde ju fatta bättre än att göra det. Jag borde ju bara liksom sluta prata om mina viktnedgångar och hur jag tänker kring kost och så här, eftersom att det hade varit ett väldigt smidigt sätt att slippa kritik. Men jag gillar inte att gå den lätta vägen, utan jag tycker att det är intressant att prata om också, för att jag blir så glad när jag någon gång hör någon i offentligheten som inte är en jävligt pantad influencer som är liksom naturligt smal och älskar att träna, skriva om liksom kostreglering. Så att och det är nästan ingen som gör det, så därför känner jag att jag har ett kall här.
Det är ju ett knippe kända, mer eller mindre kända personer med olika jobb som har gått ner ofantligt mycket i vikt med tanke på att de inte var så jättestora innan. Och sen så ska det inte pratas om det, okej. Okay. Och sen så får man inte fråga om det, okej. Okay. Men när man är en levande reklampelare, vilket man ju är, för det är jobbet. Och sen så händer någonting, man får allt, man har adlinks till allt, vad heter det? Man adlinks och rabattkoder och så. Det är ju så det ska vara. Mm. Ja. Mm. Men och vad har du köpt din tröja och vad har du hittat den väggfärgen och allt vad det är? Men sen när det är någonting de verkligen vill veta, nej, nu gick du för långt, det här är privat. Och absolut, svara det då. Men man måste faktiskt tugga i sig att man får frågan.
Och att folk kanske blir frustrerade när man inte svarar. Ja, men det tycker jag också.
Men då är det väl att det är den här diabetesmedicinen, eller vad tror du? Tror du det?
Ja.
Tror du det?
Jag tror det.
Jag tror också det.
Jag är helt övertygad om att Kardashian-systrarna, alltså det är jättestort i Hollywood, den här diabetesmedicinen som gör att folk som verkligen har problem inte får den då. För att massa människor som bara vill gå ner i vikt äter den liksom.
Men äter den? Den måste väl skrivas ut av en läkare?
Ja, men det finns ju läkare som är, det finns ju läkare som skriver ut väldigt mycket smärtstillande till människor som inte har smärta heller. Så att jag tror att det är nog inget problem att hitta. Jag tror att det försiggår så mycket som man inte har en aning om, apropå det här avsnittet om det bukala fettet, eller vad fan det heter, hur man kan fettsuga sig i ansiktet.
Alltså, skulle du äta den här diabetesmedicinen om du fick den gratis?
Ja, för inte? Alltså grejen är så här, det är en sak är ju att en del är ju att gå ner i vikten, och sen är det ju en del att hålla vikten, och man kan ju gå ner på vilket sätt som helst. Jag kanske inte rekommenderar det, men man kan ju gå ner liksom genom att dricka Nutrilett eller någonting sånt äckligt. Oh. Jag har ju gått ner på vikt. Nu ska jag berätta om mina olika viktnedgångsmetoder. Första gången jag gick ner i vikt, det var mellan min första och andra graviditet. Då gick jag på LCHF och räknade samtidigt kalorier. Det var ju, passa mig, utmärkt. Jag åt kött och skärk. Jag åt typ till frukost en skiva brie och en rulle, alltså skinka, du ska ju dö av det här. En rulle typ skinka och sen fyra mandlar. Det blir man ju såklart jättesmal av. Och hela tiden när jag gick så gick jag ju ner i vikt. Och så tänkte jag så här, det här är ju underbart, men det här kommer ju inte hålla i sig. Det här är liksom, det här kommer jag ju få tjocktarmscancer av. Jag la ju inte, det var ju jättesvårt liksom, att man får inte äta många saker som jag tycker om att äta, som jag också tycker nog verkligen är bra att äta, så mycket, alltså stärkelserika grönsaker och sådär.
Och om man inte äter kolhydrater så slutar ju hjärnan att funka.
Ja, jag vet. Alltså, och nu orkar jag inte ha, och det här ska inte bli ett LCHF-avsnitt där folk ska skriva in och berätta varför LCHF visste bra, utan jag bara säger det, att jag åt det. Det funkade jättebra i vittegång, men jag kände hela tiden, det här kommer inte funka i längden, för att jag kommer inte vilja äta så här, plus att det här är inte bra för mina tarmar typ. Så att det jag har gjort de andra gångerna har varit att gå, alltså Aftonbladet hade ju faktiskt en, det hette Viktklubb förut, nu heter det tror jag Wellobee eller något sånt där. Där man helt enkelt, en app där man räknar kalorier. Och sen har jag, sista gången jag gick ner, det var då efter mitt tredje barn, då jag hade ungefär 20 kilo jag behövde gå ner i vikt. Så har jag gått i Viktväktarna. Och Viktväktarna har ju blivit så utskällda, bla 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 bla. Jag tycker att Viktväktarna är helt underbara. Mm. Det är så fotriktigt och så tråkigt och så vettigt och förståndigt liksom. Och så har de en app där man kan liksom, där alla, som är som ett Instagram fast bara för de som har Viktväktarna. Och där brukar jag gå in varje kväll och se liksom alla kämpande människor runt om i Sverige som har kommit på något nyttigt kvällsfika som till alternativ till 15 smörgåsar eller hur de är ute och promenerar. Och jag får en sån otrolig människokärlek för hur vi alla kämpar och försöker med vår hälsa. Liksom. Och ja. Men det intressanta är att varje gång jag har gått ner i vikt så, och skrivit om det så skriver alltid folk: men du är ju inte överviktig, BMI är ett sånt dåligt mått på vikt. Och BMI är ett jättebra mått på övervikt, förutom om man är extremt vältränad. Då kan det slå fel, men för alla oss vanliga som är lite tränade eller otränade så är BMI ett väldigt korrektvisande mått.
Vad har du för BMI?
Nu vet jag faktiskt inte, det ska jag ju förstås kunna räkna ut, men jag är ju fortfarande, jag ligger ju precis mellan normalviktig och överviktig, och jag har också gjort, jag gör också så här, eftersom jag går till en PT så gör jag en sån här våg, det är så här, man mäter sig på en våg där man har mäter fettprocent, så jag vet liksom att jag, alltså när folk är så här, du behöver inte gå ner i vikt, så det vet du ingenting om, för att jag vet vad min fettprocent, den är ganska mycket för hög liksom. Jag har för stort midjemått och så här, så det är liksom inte, det är inte att jag är ätstörd, utan det är bara fakta. Och vet du vad, det är inte så himla farligt, för att jag tror också att när man pratar om en sak som gör att folk blir så upprörda när man pratar om bantning och viktnedgång, det är ju dels att jättemånga har ett ätstört förflutet eller har en ätstörning som är aktiv, och då är det såklart fruktansvärt, alltså det förstår jag att det kan vara väldigt triggande. Sen är vi väldigt många som har liksom lätt att bli överviktiga, och vi behöver ju också ändra våra matvanor, men en vanlig grej är att söka motivation till träning och kostförändringar i negativa känslor. Alltså, jag känner mig så ful och så sunkig och fet och karaktär. Jag måste göra, ta tag i det här. Och det kan ju vara en i stunden liksom kraftfull alltså gnista till att ta tag i något. Och då om man har den ingången, och så kanske man har provat att gå ner i vikt med den attityden, och så känner man att det här gödde bara mitt självhat och jag misslyckas, så konstaterar man sen att ja, men folk som försöker gå ner i vikt eller träna, de gör bara det på grund av självhat och därför misslyckas de. Och med den erfarenheten i bagaget förstår jag att man känner så, men här blir det så svårt, för att jag kan ju göra samma konkreta saker. Jag kan räkna kalorier, jag kan träna, jag kan dricka mer vatten. Men jag går in i det mer som med självmedkänsla och omtanke om min kropp och min hälsa. Så de har liksom, man kan ha negativ, man kan göra exakt samma sak, men beroende på vilken attityd man har så kommer ju det liksom påverka en psyke på olika sätt. Och jag upplever att väldigt många som är kritiska mot dem att prata om bantning har den här erfarenheten i bagaget. Och då fattar jag att man tycker att liksom, det får man inte prata om, men vi är ju också ännu fler som kämpar med att inte gå upp för mycket i vikt för vår hälsas skull. Så det är också orimligt att vi inte ska kunna prata om det. Du har aldrig bantat, va, Malin? Eller när du var tonåring, nej, hur var du då?
Gud. Jag har gjort allt. Jag,
har du det?
Ja, eller inte allt, för att allt fanns inte när jag var ung. Alla goa grejer har ju kommit senare. Precis som att kebab kom efter jag blev vegetarian. Nej, inte kebab, men det är någonting gott som har kommit efter jag blev vegetarian. Nej, men alltså mina är ju så retro. Jag körde ju bland annat, det var någon som var svart kaffe.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Ett vitt rostat bröd med ingenting på och ett hårdkokt ägg. Kan det vara något? Det funkar, alltså jättesmal. Och sen så bara, så simmar man nästan. Och så äter man upp halva McDonald's. Och sen är man tillbaka där man slutar. Nej, men snälla. Jag har provat allt en gång.
Men du har väl alltid varit smal, eller?
Nej, men jag fick ju sånt här tonårshull, eller vad det kallas för. Så jag såg ut som en... vad heter han som har en ring i den där filmen?
Gollum,
precis. Ja, dålig hållning och liksom platt hår.
Men han är ju jättesmal.
Och slämmig.
Och flintskallig väl?
Ja, men tonårig. Ja. Nordiskt hår. Ja. Ja. Nej, men när jag var 12-13 där. Och sen så, någon gång i början, eller kanske var gymnasiet. Då mullade jag till mig. Och sen flyttade jag till Stockholm och var barnflicka. Och så jobbade jag luncherna på McDonald's och åt McDonald's mat. Ja. Och det är ju ett säkert sätt att bygga upp en depå. Ja. Nej, men alltså hela högstadiet, hela gymnasiet var ju bara en massa... bantning och alltså jag provade anorexi, jag provade bulimi, men det var ju ingenting som
det var inget, inte på dig.
Det bet inte på mig, för att jag har inte uthålligheten till det. Och Nej. Nu låter det som att man kan bestämma sig för att få en sjukdom eller inte bestämma sig, men jag säger ju inte att jag har haft någon av de här sjukdomarna, för sjukdomar är det, men jag säger att jag försökte ju. Men nej, det gick inte. Jag läste en artikel i DN från juli i år. Inte i år, obviously. Men, ja, juli 22. Att träning är livsviktigt för hälsan, men inte av det skäl vi tror. Du kan aldrig springa ifrån en dålig kosthållning.
Nej.
Och då är det en evolutionsantropolog som heter Hermann Pontzer. Som då menar att den som vill gå ner i vikt i första hand bör hålla koll på kosten, inte träningen. Och det här är ju nytt-ish.
För dig kanske, inte för mig som har hållit på att ta. Ja, okay. Men fortsätt för all det.
Nej, men alltså att man har en grund... det finns ett tak för hur många kalorier man kan förbränna på en dag. För mig är det här revolutionerande, inte för att jag vet inte vad jag själv ska göra med den informationen. Nej. Men jag kände inte till att det var så här.
Nej, och visste du också att alltså, kroppen är ju superbra på att reglera kaloriintaget. Så att, eller så här, jag hörde någon som pratade om det här med kost och så, som sa typ att hälften av Sveriges vuxna befolkning är ju överviktiga. Den andra halvan typ har bara inte hunnit bli det ännu. Därför att de flesta av oss lägger inte på oss varje dag, utan vi lägger på oss kanske mycket över jul och över våran sommarsemester. Och sen så går man ner det mesta. Men man kanske inte går ner, man kanske det kanske är 1 kilo som stannar efter jul. Och det kanske är 1 kilo som stannar efter sommarsemestern. Och det är inte så mycket, 2 kilo på ett år. Men på 10 år är det 20 kilo. Och det är därför man liksom plötsligt en dag kan upptäcka så här, oj då, mina dåliga vanor. Det tog väldigt lång tid, men nu sitter jag ändå här och har liksom, och vet inte riktigt hur de här kilorna hamnade på kroppen. Så det är därför jag också, och det är därför precis det där du, den där forskaren du citerade då, när man vet om det så blir man, jag är också fruktansvärt provocerad när folk är så här, hur har du kunnat få din nya snygga kropp? Men jag vet inte, alltså jag bara börjar röra på mig mer och ja, så här, nej, det har du inte. Du har förmodligen liksom begränsat din kost på olika sätt. Du kanske har dragit ner på alkohol, du kanske har slutat äta kakor och sötsaker, du kanske fyller liksom, äter mer sallad till frukost eller vad det nu är för någonting. Så här, men säg det! Alltså du måste ju inte redogöra för att jag har gått ner så här många kilo för att jag gjorde den här grejen, men det är så jävla elakt för alla andra som läser där och bara, jaha, ja, okej, hon det här som jag har så himla mycket svårt och kämpigt med, det har hon bara, jaha, alltså man ljuger ju liksom, och det tycker jag är fult, och känns också som att dels vill man inte låtsas om att man är en vanlig dödlig som har vanliga dödliga problem, och sen så vill man heller inte riskera kritik, för att man kan ju verkligen få kritik, det vet ju jag om man pratar om de här sakerna kan man få så jävla mycket kritik. Så det är ju liksom lättare att säga den där saken, men det är ju en lögn.
Ja, jag tänkte på det här med att ljuga, att det är ju alltid så skönt att bara säga som det är, även om man får kritik och så vidare. Och jag väljer ju jag väljer ju alkohol först. Eller jag menar, jag väljer alkohol. Vem säger så? Nej, men jag menar, om det är så här, åh, nu ska jag synda. Ja, då dricker jag ju hellre ett glas rött vin, vitt vin, kava, gin, vodka. Nej, okej, inte vodka. Men istället för kakor och bullar. Om man nu ska prata vad man unnar sig och vad man tycker är värt att, som man vill ha kvar i livet. Och jag vill ha kvar alkohol, det här vet vi. Ja. Men då var jag ju hos läkaren för nacken, och det var en läkare som jag aldrig har träffat förut. Annars brukar det vara James då ju. Mm. Och det var en läkare som jag aldrig träffat förut, och så säger han så här, ja, röker du? Nej. Alkohol? Mm. Eller jag menar...
Ja,
så apropå att vara ärlig.
Det här programmet om bantning skulle ju inte vara komplett om inte jag gav tips på viktnedgång. Yes. Så det kommer jag göra nu. Okej, och då tänker jag så här. Alla som börjar träna drömmer om att fortsätta träna. Medan alla som börjar banta drömmer om att kunna sluta. Och den inställningen, den får man jobba lite med. För att när man börjar träna, det är jobbigt i början, men man känner att det ger massa energi och glädje, och man hoppar sig liksom, åh, tänk om jag kunde fortsätta träna regelbundet. Så, och problemet med mycket bantning är ju att det är pisstråkigt, man gör det för svårt, man gör det för extremt, och då förstår man att det här kommer jag inte orka hålla i, precis som jag känner med min LCHF-diet då. Så att man måste liksom fundera på hur man kan göra det intressant och roligt. Det här låter jättepräktigt, men så är det. Och i mitt liv så har jag ju fått tänka jättemycket på det, och det tycker jag också viktigheten har varit superbra, för att jag har liksom tänkt så här, börja tänka mycket, mycket mer på, alltså att vara så här, att tänka på min kropp så här, som en, att vara väldigt snäll med mig själv och så här, jag förtjänar verkligen, mina tarmar förtjänar faktiskt någonting bra idag. Och så känner jag liksom när jag gör en stor sallad och bara fibrer och nötter och nyttiga fetter, så känner jag liksom att jag adderar något, istället för att så här, nej, jag får inte äta mackor till frukost, så fundera på vad jag kan lägga till. Och då lägger jag till liksom grönsaker, jag dricker mer vatten och jag dricker jättemycket proteinshakes, för att det är inte särskilt gott. Alltså det är helt okej, tycker jag. Jag bara blandar proteinpulver med vatten, sånt som man kan köpa på hälsokosten. Mm. Och så dricker jag det. Och det är också för att jag tycker att jag orkar inte. Jag tycker inte om frukost så mycket. Så att jag kommer inte stå och göra liksom en jättegod, nyttig frukost med massa gryner. Och det kommer inte hända, utan då vill jag hellre bara ha en enkel proteinshake så att jag inte behöver tänka på det. Så det tycker jag också är väldigt bra. Och sen så kan man också, om man är matlagningsintresserad, vilket jag tycker ibland kan kännas som ett hinder när man vill gå ner i vikt, för att jag älskar också verkligen att baka. Jag tycker inte alls att det är så kul att baka liksom rawfood-grejer och så här nyttiga saker, utan jag gillar att baka, jag gillar husmanskost, jag älskar att baka sånt som mormor skulle bakat. Men att liksom i alla fall använda matlagningsintresse, typ att men om man går med i Viktväktarna till exempel, så får man ju verkligen fundera på, så, men jag kan inte reda av den här grytan med matlagningsgrädde, för det är alldeles för många points, då liksom har jag inte råd att äta kvällsfika sen. Så, här, så då får man bara så här, jobba typ med andra matlagningstekniker. Det är väldigt roligt, typ, så här, hur kan man få en gryta att kännas krämig utan att tillsätta något extra fett, och kanske bara, alltså, ja, man kan liksom tänka på maten som ett intresse man ska utforska. Det tycker jag är väldigt roligt. Mm. Och man måste hitta en annan drivkraft eller mål än målvikten. För att ha en målvikt är ett totalt passivt mål. Vad ska du göra när du har nått den? Alltså, vad ska du göra då med din målvikt? Vad ska du ha den till? Om man sätter upp träningsmål kan man ju alltid, när man nått det målet kan man sätta upp ett nytt mål. Du kan ju inte fortsätta sätta upp viktmål, då kommer du tyna bort till slut. Utan för mig har det funkat att tänka liksom, att verkligen på djupet utvärdera så här, men vad ska jag få bort? Varför är det viktigt för mig att få bort de här överskottskilorna? Ja, men jag har så dålig energi. Alltså jag orkar. Det är en väldigt stark motivation till träning för mig. Att jag orkar liksom inte göra aktiva saker med mina barn. Jag har ont i kroppen, jag är trött. Jag tycker det är jättekul med mitt jobb. Men när jag har så här låg energi så orkar jag inte jobba som jag vill. Alltså jag har försökt hitta mer liksom meningsfulla drivkrafter. Och
men får det vara att man vill vara snygg? Får det vara det?
Ja, ja absolut. Och det tror jag för de allra flesta så är det en del i drivkrafterna. Men det är också en ganska passiv. För vad är det då, snygg? Som du säger, när du då har den vikt du ska ha så tycker du att du är ful i ansiktet. Där garderoben inte är bra. Så att det är liksom det är för svag drivkraft. Om du inte är typ... Alltså att du typ är en modell eller en artist som lever på ett utseende. För då vet du att om du inte är snygg så kommer det inte funka. Då kanske det är så. Men för oss vanliga dödliga tror jag att snygg är ett för... Alltså det är ett för klent mål. Du kan absolut ha det ihop med andra mål. Men du måste ha någon djupare anledning liksom.
Okay.
Och sen så att man ska göra kostförändringar med... Alltså det vet man att det är jättebra att logga saker. Jag är ju besatt av det, därför jag har en blogg också, att logga liksom. Men att det kan vara jättebra att skriva upp vad man äter, hur man tränar, om man är en person som gillar sånt. För det vet vi att listor och att checka av saker på listor, det ger en dopamin, det hjälper oss med dopamin. Så att känna typ att man har en, att man har gjort, att man har något sånt att hålla i, det tycker jag är väldigt bra. Och sen så inte göra det för svårt. Alltså det är speciellt lätt att man ska lägga till massa tusen olika saker på en gång. Och ofta när man får den här känslan, när nu måste jag gå ner i vikt, då kan jag nästan få en panikkänsla. Jag vill gå ner nu! Och så tänker man ska göra allting på en gång. Och det kan man göra, absolut. Man kan ju göra, som sagt, en nutrilättighet och sen bara gå över till att ha bra matvanor och leva i dem. Men ofta så gör man inte det. Man äter nutrilätt och sen går man tillbaka till att leva som man gjorde innan. Men liksom... att inte göra det för stort och för svårt och sen ta hjälp. Vare sig det är av en app, av en duktig kompis. Jag har också gått till en dietist som jag betalar för privat.
Ska man prata med människor? Nu skriver ju du om det och sådär en del. Men ska man prata med människor om att man försöker gå ner i vikt?
Alltså det beror verkligen på vem man pratar med. Jag brukar säga det till alla som jag är nära. Typ så här, också för att inte känna... typ när jag äter middag med kompisar, att om jag inte äter efterrätten så är jag oförskämd. Så jag säger innan bara, jag kommer inte äta så mycket, ta inte det som kritik, men jag går på diet. Alltså, och då känner jag att jag har, att det hjälper mig. Men det finns också de som så fort de signalerar eller säger en sån sak själv får folk som är så här, men du är ju inte överviktig, men du behöver inte gå ner i vikt. Och som säger det antingen av liksom sin hjärtas godhet för att de bara vill vara snälla eller för att de faktiskt inte har koll på hur den andra människan mår och så där. Sen tycker jag att man kan vara försiktig själv med, alltså jag pratar inte, jag har till exempel en ätstörd släkting, jag pratar aldrig med henne om när jag försöker gå ner i vikt, eller jag undviker att prata träning också. Jag märker att hon blir väldigt triggad trots att hon är liksom en äldre dam.
Mm.
Men och det tycker jag man, det ska man absolut tänka sig för med, apropå att hålla på att trigga folk. Men däremot så betyder inte det att man inte kan skriva om det, liksom att man aldrig får prata om det, typ om du är influencer i din kanal eller skriva om hur du tänker om det, att det alltid ska räknas som ätstörningstriggande. För att det är verkligen ett begrepp jag har svårt med, utifrån att jag har ju också saker som triggar jättekraftig ångest i mig som inte har med kost att göra utan som har med andra trauman i mitt liv. Och det vore ju asnice om jag kunde säga så här, ingen får säga det här till mig, ingen, ni får inte göra en tv-reportage om det här utan att först triggervarna för det här. Men det funkar ju inte så. Människor måste ju själv ta ansvar för vad man liksom konsumerar för någonting, och om man har mår jättedåligt av att bli triggad något, så måste man ju förstås försöka få hjälp. Det är ändå ett bättre, jag tror att det är mycket lättare att komma till detta problemet än att försöka begränsa vad hela jäkla världen pratar om i ens närhet.
Hade du, handen på ditt hjärta, hade du vågat spela in det här avsnittet för 5 år sedan? En gamla gördeltrosa.
Jag hade nog vågat spela in det, och så hade jag kanske hade vågat spela in det, och så hade jag, utan att jag hade varit så aningslös, att jag hade sagt 15 saker för mycket som gjorde att jag blev helt cancelled. Det hade kunnat hända. En av de här värsta grejerna när jag fick kritik var ju typ 2014, när jag var så jäkla glad. så att jag la ut liksom en bild från min viktapp med viktnedgångskurvan. Alltså det stod inte hur mycket jag hade gått ner, utan bara att jag liksom, man såg bara att det är en nedåtgående kurva. Mm. Och det ledde ju till ett sånt jävla hallabalå från en massa, bland annat tongivande feminister som liksom gick ut och bara, man bantar bara folk som självhatar som bantar, ätstannigt hetsare. Jag vet inte, alltså jag fick ju, det var ju hur många som avföljde mitt Instagram-konto. Och jag var helt bara, va? Vad fan hände nu? Så att jag är, nu är jag, vet jag om att något kan hända, och jag är helt beredd på att det kommer bli säkert någon sån reaktion på den här podden också. Och om det är någon som har samma utmaning som jag har, så kanske den har fått tips, och då är det fan mycket mer värt för mig.
Ja, det var väl därför vi gjorde det. Jag kan väl bara avslutningsvis säga att jag googlade, för jag skulle få fram den här informationen då, som jag rekommenderar alla att läsa, för det var otroligt intressant, den här antropologen som hade forskat på ett folk i Tanzania och jämfört deras kaloriförbränning och så vidare med människor i andra länder. Och då när jag sökte på det här, så får jag upp så nedslående otroligt många resultat på viktnedgång, vilket gjorde mig så ledsen, för det som du beskriver och det som du har berättat här idag är ju egentligen ganska enkel matematik. Hur man gör och hur man ska tänka och så vidare. Mm. Klipp till fettförbränningskapslar för dyra pengar, och på burken är det flammor, så att man verkligen ska tänka, det är förbränning, för det är eld där. Ja. Så att om vi alla bara låter bli att köpa såna, och så lyssnar vi på Klara. Mm. Och så hörs vi nästa vecka.
Ja, det gör vi. Hej då!
Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.